När de båda ledarna kom in i rummet utbröt spontana applåder från de flera hundra särskilt inbjudna politikerna och diplomaterna.
Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union.
Undertecknandet ägde rum i Vita huset, så kallade östra rum, samma rum där Reagan brukar hålla presskonferenser. Först talade Reagan. Han betonade att hans så kallade nolllösning från 1981 nu äntligen är förverkligad. Och för att betona att INF-avtalet är kontrollerbart använder Reagan sitt ryska favoritordspråk.
Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovayai no provayai, trust but verify.
На каждой встрече вы это повторяете.
Sen talade Gorbachev. Han betonade det historiska i att ett verkligt nedrustningsavtal nu ingås.
Пусть 8 декабря 1987 года станет датой, которую занесут в учебники истории. Датой, которая обозначит водораздел, отделяющий эру нарастания ядерной угрозы от эры демилитаризации жизни человечества.
Och så kom själva undertecknandet. Det var mycket att skriva under. INF-avtalet är historiskt. Om och när det godkänns av senaten och högsta sovjet kommer för första gången i kärnvapenåldern flera tusen kärnvapen att försvinna genom att de förstörs. Men INF-avtalet är inte bara historiskt, det är också redan historia. Redan innan Reagan och Gorbachev skrev under har de i praktiken vänt blicken mot nästa mål, att försöka enas om att skära ner de strategiska långdistansvapnen med hälften.
Ja, statsminister Ingvar Carlsson, historiskt säger optimisterna idag. Skeptikerna, de kanske mer talar om att det här är inrikespolitiskt betingat, både för Ronald Reagan och Gorbachev. Vilket läger tillhör du?
Ja, definitivt inte det senare, därför att Reagan till exempel har ju kritik, delvis hård kritik från högergrupper i USA mot att han träffar den här uppgörelsen, och kanske även Gorbachev har kritik internt. Jag tycker det här är ett historiskt beslut man har tagit. Det är sant att det rör bara en liten del av kärnvapnen, men det är första gången man bestämmer sig för att förstöra de mest effektiva förstörelsevapen som finns.
Är det en ny epok i förhållandet mellan supermakterna? Skulle du vilja beteckna det som det?
Det kan bli det. Det är i så fall bara inledningen, för att det här ska betyda någonting rejält, och för att människor ska kunna känna verklig trygghet så måste det här följas av flera steg. Ett omedelbart stopp för kärnvapenprov, en reduktion av långdistansvapen och strategiska kärnvapen. Det är två exempel på åtgärder som borde komma.
Ser du det här som tecken på att misstron mellan supermakterna, mellan USA och Sovjetunionen, att den har minskat?
Ja, redan när Gorbachev och Reagan träffades i Schweiz så fanns det ju en gemensam syn att ett kärnvapenkrig måste förhindras. Men vi ska komma ihåg att Gorbachev och Reagan är också människor med barn och barnbarn kanske, som naturligtvis oroar sig över vad kärnvapenkrig skulle innebära. Så visst har de gemensamma utgångspunkter trots skilda ideologiska system.
Vad har Gorbachev och hans glasnost betytt?
Ja, det är ofta så att sådana här åtgärder är en del i en process, och det är en intressant utveckling det som nu sker i Sovjetunionen, både när det gäller förändringar, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, försöken att ändra det ekonomiska systemet och denna satsning för att reducera militärutgifterna på sikt. Och det är klart, Gorbachev har ett behov att flytta över mänskliga, organisatoriska, ekonomiska resurser från den militära till den industriella, till den privata.
Gorbachevs besök i USA är ju det första av en sovjetledare sedan 1973, då Leonid Brezhnev var där. Och besöket har verkligen satt sin prägel på den amerikanska huvudstaden Washington.
Mikhail Gorbachev satte sin prägel på Washington redan innan han ens satt sin fot på amerikansk mark. Medan Gorbachev fortfarande var på väg till USA inleddes den första demonstrationen i Washington. En blygsam fredsdemonstration som det hette, byggde en bro av fred. Trots demonstranterna som alltid välvilliga inställning nådde de inte riktigt ända fram till Sovjetambassaden.
Nej, och det var ju lite synd. Vi hade gärna velat komma direkt till dörren. Men det är ändå en symbolisk fin kedja mellan den sovjetiska ambassaden och Vita huset som vi har åstadkommit.
Gorbachev kom alltså till en stad där många tagit ställning för och emot. Mot antisemitism i Sovjetunionen och för frihet för Sovjetunionens judar att utvandra demonstrerade över 200 000 judar. Eftersom de judiska väljarna är viktiga fanns flera presidentkandidater med här, bland annat vicepresident Bush.
Mr. Gorbachev, let these people go. Let them go. Let them go.
Den sovjetiska närvaron i huvudstaden har manat även andra grupper att demonstrera. Ukrainare i exil demonstrerade för frigivande av politiska fångar i Sovjetrepubliken Ukraina.
Release the prisoners, he's still there. And give freedom for Ukraine people.
Who is the murderer? Gorbachev! Gorbachev! Gorbachev!
Afghaner demonstrerade mot Sovjetunionens invasionskrig.
And we are determined until our last blood we will fight till get our freedom.
Och flera kvinnoorganisationer demonstrerade för SDI eller Stjärnornas krig.
We have no defenses against incoming missiles today. We have no way to shoot them down. And we feel that is an unacceptable position for America. The first job of our government should be to build a defense against incoming missiles.
Så när Mikhail Gorbachev tillsammans med sin fru Raisa drog sina första andetag av den kyliga Washingtonluften så var den redan mättad med åsikter om dem själva, deras land och dess politik. För det är just detta som de 6000 hitresta journalisterna diskuterat och efter bästa förmåga analyserat de senaste dagarna. Som vanligt har de amerikanska tv-bolagen mest folk här, även om ABC tvingades skära ned sin stab från 700 till 500. Konkurrenten CBS lär vara det enda tv-bolaget som har en frisör med presskort. Aldrig har man väl heller hört så mycket ryska talas på gatorna i Washington. Till det bidrar förstås de många sovjetiska journalisterna här. Det är inte heller ofta man ser den sovjetiska flaggan i USAs huvudstad. Men nu vajar den över Washington vars centrum är avspärrat och hårdbevakat av polis för att skydda den höge gästen. Secret Service har samarbetat med KGB om säkerheten. Till och med gatubrunnarna har förseglats. Men USA vore inte USA om inte affärsmännen också försökte få ut så mycket som möjligt av toppmötet. Tröjor och kläder har en strykande åtgång. Barerna har glasnost hour istället för happy hour. Och av karikatyrerna är tydligen en del smakligare än andra. Men när så Sovjetunionens ledare steg ur sin från Moskva hitfraktade pansarbil utanför Vita huset idag så var det till ett möte som kommit till stånd efter 2 år av hårda förhandlingar. Idag blev lönen för mödan det mottagande som Sveriges statsminister Ingvar Carlsson gick miste om på grund av regnet i höstas. Idag följdes protokollet till punkt och pricka på södra gräsmattan. Det var nationalsånger och salut och det var paraderande hedersvakt. Och därefter tog president Reagan till orda.
Mr. Gorbachev, mir nanas smatrit. The world is watching and we've got something to show them. And over the next few days, it is my hope that progress will be made toward achieving another agreement that will lead to the cutting in half of our strategic nuclear arsenals.
Och när Gorbachev svarade så markerade även han att förhoppningen är att kunna gå vidare mot en nedrustning av de strategiska vapnen.
Jag prebyl Washington
с намерением ускорить достижение очередной и более значительной цели – договориться о сокращении наполовину стратегических наступательных вооружений в условиях прочной гарантии стратегической стабильности. Мы рассчитываем также на самый серьезный и откровенный диалог по другим вопросам советско-американских отношений.
Och därmed har toppmötet inletts. Om det ska bli historiskt, som så många redan har sagt, och som de båda supermaktsledarna hoppas, det kommer att visa sig under de närmaste dagarna.
Ja, det var minsann pampigare när du var där i höstas.
Ja, man kan inte få allt här i världen.
Ja, det var trevligt att uppleva det där.
Ja, det var i och för sig. Men även inne i Vita huset finns ju en stil som man kan uppskatta.
Och du fick tala med Ronald Reagan minsann. Hur mycket talade du med honom om de här sakerna just?
Ja, det var ju viktigt för oss att redovisa sexnationsinitiativet som har arbetat väldigt hårt för att få till stånd en nedrustning. Och jag underströk väldigt kraftigt, både i mitt officiella tal och i våra samtal, att det var orörda förväntningar på att man äntligen skulle komma fram till en överenskommelse. Och jag tror att man faktiskt lyssnade på oss, dels Sverige som neutralt land, men också att jag kunde tala om de sex nationernas vägnar.
Och sexnationsinitiativet, det handlar ju om kontroll, inte sant?
Det är kontroll. Vi har ju krävt provstopp. Det anser vi vara en av de absolut viktigaste åtgärderna. Och då som ett medel för att följa upp detta är kontrollfrågorna där, och där vi har erbjudit oss en aktiv medverkan.
Är det då inte ändå lite besviken att man inte i det här avtalet tar någon hänsyn till ert initiativ? För det gör man inte.
Ja, det är en av de punkter där vi fortfarande är kritiska, det vill säga vi kommer att driva detta som en del av fortsättningen. Vi tycker att det avtal som man har slutit innebär i realiteten att man från båda staternas sida nu kan fortsätta och prova, och det är inte bra.
Så ni kommer att samlas i Stockholm i januari. Kommer ni att uttrycka det här missnöjet då?
Ja, vi har för avsikt att analysera de beslut som träffas. Och som vi hörde här så antydde Reagan att man kanske kan komma vidare och komma fram till en reduktion av de strategiska kärnvapnen till 50%. Och då har vi som ett exempel på en ytterligare oerhört viktig åtgärd, den att man ska inleda en provstopp, ett omedelbart provstopp, och där då kontrollen är viktig, men där vi anser att vi har kompetens att kunna medverka.
Vad tycker du Västeuropa ska göra? Ska man välkomna all nedrustning, eller ska man kräva någon form av motprestation?
Jag tycker att det övergripande målet som man ska arbeta, det är att skrota alla kärnvapen. Och det som är riskerna, de speciella riskerna med kortdistansvapen i Europa, eller slagfältskärnvapen, det är ju att de ligger nära de konventionella trupperna. Det är där man har största risken att man sätter in kärnvapnen när det så att säga kan börja gå illa i ett konventionellt krig.
Men om man tar bort alla kärnvapen, finns det inte då en risk att den starkare så att säga utnyttjar övertaget med de konventionella vapnen?
Man måste föra in de konventionella styrkorna också i detta. Och det ligger ju i förlängningen något önskvärt att vi ska åstadkomma en allmän nedrustning. Och i ett visst läge så är det nödvändigt att föra in även de konventionella trupperna. Ja.
Tror du på sovjetiska eftergifter i en eller annan form, typ trupp tillbakadragningar från Östeuropa, som jag har antytts i resonemangen?
Man har startat en process nu här som är oerhört intressant och det mest hoppingivande kanske under hela efterkrigstiden. Men jag betonar det första steget. Och det kommer att krävas både mod och initiativförmåga från båda parternas sida för att man ska kunna gå vidare. Men låt mig nämna en incitament eller någonting som kan stödja det. Vi fick lyssna på hur de här människorna i trakten såg ekonomiska möjligheter försvinna. Men enbart USA har lagt ner mer än 50 000 miljoner kronor enbart på de vapen som nu skrotas. Sovjetunionen lika mycket. Det är 100 miljarder som kan användas för att bekämpa fattigdomen i de egna länderna, men också naturligtvis för att bekämpa den stora skuldbördan i världen. Här finns alltså enorma resurser.
Såvida man inte rustar upp de konventionella vapnen istället?
Givetvis, men jag tror faktiskt att man nu har startat en process för första gången i rätt riktning.
En sista fråga, Ingvar Carlsson. Tror du på att det kommer några överraskningar från något håll vid toppmötet?
Ja, det har det gjort under hela denna process. Positiva och negativa. Efter Reykjavik så var ju väldigt många pessimistiska. Jag höll ett tal i Helsingfors då för ungefär ett år sedan. Jag sa att jag tror att Reykjavik var i grunden ett genombrott. Att det måste komma att hända saker efter. Nu ett år senare så har vi genombrottet där.
Det var den mest förutsägbara händelsen på detta toppmöte, men ändå den enda säkert historiska.
We can only hope that this history-making agreement will not be an end in itself, but the beginning of a working relationship that will enable us to tackle the other issues, urgent issues before us.
Пусть 8 декабря 1987 года станет датой, которую занесут в учебники истории. Датой, которая обозначит водораздел, отделяющий эру нарастания ядерной угрозы от эры демилитаризации жизни человечества.
Och än en gång visade Mikhail Gorbachev att han är inställd på att vinna den amerikanska opinionen på sin sida. Han skämtade, han skrattade och han talade hela dagen. Han träffade ryssar i Amerika och amerikaner i Amerika. Författaren Norman Mailer, predikanten Billy Graham, skådespelaren Paul Newman.
Мне думается, что-то происходит очень серьезное, глубокое и уже охватывающее широкие круги, слои населения и в Соединенных Штатах Америки, и в Советском Союзе. Понимание, что нам нельзя дальше в таком состоянии оставлять наши отношения. Между нашими народами, между нашими странами.
I natt var det så galamiddag i Vita huset, utan överdrift Reagan-epokens mest prestigefyllda societetsevenemang. Och en del av gästerna passade på att kommentera dagens och kvällens händelser.
And what will the leadership say to Mr. Gorbachev at the meeting tomorrow morning?
Well, I'm going to tell him the Soviets are right about these black ties.
Om Mikhail Gorbachev var trött med 9 timmars tidsskillnad i benen utan vila så märktes det inte. Hans ständigt energiska framträdande imponerade liksom hans realsocialistiska klädsel. Så väntat har Mikhail Gorbachev helt dominerat scenen här i Washington sedan han kom hit. Och redan före galamiddagen här i Vita huset så hade de flesta amerikaner både hört och sett honom och hunnit bilda sig en uppfattning om honom.
Well, I think he's charismatic. I think he's bright. I think he's well-spoken. Not sure I trust him entirely, but I think he's an improvement over previous Soviet leaders.
Yeah, he's. I think he comes across strong, comes across as friendly, but you still have to remember what's going on in his country and that basic freedoms are being denied.
I think he's a pretty decent man. Hopefully they'll come to some type of agreement.
I think he's very impressive thus far.
Why
in terms of his personality, remains to see whether his policies will be as effective as his personality.
Och så är toppmötet snart slut. Och det blir hemresa.
Och så, klockan 20 minuter över 8 svensk tid. Det hade just börjat regna, mötet var över och först kom Nancy Reagan och Raisa Gorbachev och så huvudrollsinnehavarna Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev. Först att tala Ronald Reagan.
Mr. General Secretary, these last few days have been exciting indeed for both of us. For our fellow countrymen who follow the course of our discussions, I'm pleased to report that upon the completion of our business that this summit has been a clear success. Like the star on the top of the national Christmas tree, which was lit the evening you arrived, Mr. General Secretary, this summit has lit the sky with hope for all people of goodwill. And as we leave it is up to both sides to ensure that the luster does not wear off and to follow through on our commitments as we move forward to the next steps in improving the relations between our countries and peoples.
Och sen var det dags för Mikhail Gorbachevs avslutande ord.
и актуальных аспектов мировой политики.
In these last hours before our departure for home, we note with satisfaction that the visit to Washington has, on the whole, justified our hopes. We have had 3 days of hard work, of businesslike and frank discussions on the pivotal problems of Soviet-American relations and on important aspects of the current world situation.
Сделано немало. Особенно хотелось бы выделить беспрецедентный в истории ядерного века шаг подписания договоров, в соответствии с которым две крупнейшие в военно-стратегическом отношении державы взяли на себя обязательство практически уничтожить часть ядерного оружия, и тем самым, мы надеемся, было положено начало процессу ядерного разоружения.
И därmed var det över. Рон och Михаил skils åt. Men gästen har ännu ett par timmar kvar i Washington. Först klockan 2 i natt svensk tid lyfter hans plan för resan hem.
Ja, vi ska ha med oss i Washington vår utsände Stig Fredriksson som alltså har följt det här mötet. Och vi kan väl börja med att fråga, det här var för en liten stund sedan. Vad händer nu under resten av kvällen som finns kvar där i USA?
Det som händer är att Michail Gorbachev just nu fortsätter sin charmoffensiv. Han träffar amerikanska affärsmän och representanter för näringslivet i sin strävan att träffa så många olika delar av den amerikanska befolkningen som möjligt. Sen ska han hålla en presskonferens och sen så ska han flyga hem, som vi hörde, till Moskva klockan 2 i natt. Svensk tid är det meningen. Det regnar fortfarande mycket intensivt här i Washington, som ni kanske kan se bakom mig. De röda flaggorna vajar över Vita huset fortfarande. Men om inte regnet förhindrar Gorbachevs avresa, så är det tredje toppmötet slut om några timmar.
När man tittar på de här avskedsbilderna så kan man ju notera att det är lite andra miner nu än det var i Reykjavik.
Ja, det är riktigt. Visst var det glada miner, och det är väl viktigt att konstatera att på det personliga planet mellan Reagan och Gorbachev så tycks det ha gått väldigt bra. De har trivts med varandra, har de båda betonat. Man kan väl säga att det viktigaste med det här toppmötet var att det skulle gå programenligt, att det inte skulle gå överstyr som Reykjavik gjorde, och det kan man säga att man har uppnått.
En vanlig nyhetssändning den 26 december 1987.
God morgon, här är TT. Centern och Folkpartiet stöder en eventuell regeringsorder till försvaret om att sänka främmande ubåtar som kränker svenskt vatten. Folkpartiledaren Bengt Westerberg säger till Svenska Dagbladet att det är rimligt att skärpa motåtgärderna efter så många varningar. Enligt Centerns försvarsexpert Gunnar Björk vore det bra om försvaret fick order om att sänka kränkande ubåtar på svenskt inre vatten. Moderatledaren Carl Bildt säger att han vill vänta med att ta ställning tills han vet vad statsminister Ingvar Carlsson menar med sina uttalanden om skärpta order till militären. Efter nyårshelgen ska regeringen och oppositionen diskutera ubåtsfrågan. Omdirigeringen på julafton av ett SAS-plan över sovjetiskt territorium berodde troligen på att Sovjetunionen förberedde nedtagningen av en grupp kosmonauter. Det är Berlingske Tidende som uppger att det amerikanska militära radiobolaget AFN igår rapporterade att luftrummet över Aralsjön i södra Sovjetunionen tömdes på flyg under julhelgen på grund av att en grupp kosmonauter skulle tas ner. Det var när SAS-planet befann sig över Aralsjön som det fick order om att vända och landa i Moskva. Planets passagerare erbjöds att övernatta i Moskva, men SAS valde att låta planet återvända till Köpenhamn. Den sovjetiske regeringschefen Nikolaj Ryzjkov säger i en intervju med Dagens Nyheter att lagändringar förbereds som ska göra det möjligt, med vissa förbehåll, för alla som vill att lämna Sovjetunionen. DN-intervjun refereras idag av den sovjetiska nyhetsbyrån TASS, bland annat avsnittet som handlar om Afghanistan. Där upprepar den sovjetiske regeringschefen ståndpunkten att ett tillbakadragande av de sovjetiska trupperna kan göras först när det blir slut på den militära inblandningen utifrån i Afghanistans inre angelägenheter. En estnisk nationalist som i en fransk tv-intervju nyligen propagerade för Estlands frigörelse från Sovjetunionen får välja mellan straffläger eller militärtjänst vid den skadade kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl. Enligt uppgifter från estländarens anhöriga kallades han kort efter intervjun till den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB. Sen ställdes han inför ultimatum av de sovjetiska myndigheterna. Straffläger eller militärtjänst i det avspärrade Tjernobylområdet. Den sovjetiske ledaren Mikhail Gorbachev har av den amerikanska tidskriften Time utsetts till årets man 1987. Han är den fjärde sovjetledare som har fått utmärkelsen. Såväl Stalin som Khrushchev och Andropov har tidigare utsetts till årets man. Time skriver bland annat att Gorbachev är en hängiven kommunist och en hänsynslös politisk opportunist, men också en symbol för ett hopp om ett nytt Sovjetunionen. Fredsrörelsen i Israel genomförde igår en demonstration i Jerusalem mot förtrycket i de ockuperade områdena. Omkring 2000 personer gick i ett fackeltåg i centrala Jerusalem och krävde bland annat en internationell konferens för att få fred i Mellanöstern och slut på ockupationen. Ett 50-tal demonstranter som hade samlats utanför premiärminister Yitzhak Shamirs residens skingrades av polis med hjälp av tårgas. Egyptens utrikesminister Boutros Ghali sa igår i en israelisk radiointervju att oroligheterna i de ockuperade områdena beror på att det saknas en politisk lösning. Israel följer inte Camp David-avtalet med Egypten, sa den egyptiske utrikesministern. Camp David-avtalet föreskriver förhandlingar om västra Jordanstranden och Gazaområdet och att det tillsätts en provisorisk palestinsk regering. Men inget av detta har skett, sa Boutros Ghali i en telefonintervju från Kairo. Irakiskt bombflyg angrep igår kväll ett tankfartyg nära den iranska kusten i Persiska viken. Enligt en militär talesman i Bagdad återvände samtliga plan till sin bas oskadda. Vid ett attentat igår mot en soldatklubb i Barcelona skadades 6 amerikanska soldater, en av dem allvarligt. Katalanska separatister som vill ha en fullständig frigörelse från Spanien misstänks ligga bakom. Slut från TT.